Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig, Christian Dahlström, som när ni hör det här har gått på semester och försöker koppla av lite grann efter ett väldigt intensivt, lätt panikartat arbetsår. Jag hoppas verkligen att ni mår bra där ute och jag vill passa på att tacka er alla för att ni fortsätter lyssna på podden. Jag älskar verkligen att göra det här och utan er så finns ingen podd. Så enkelt är det ju faktiskt. Hörrni, det har blivit dags att återvända till torpet utanför Enköping. Ni var många som hörde av er och var förtjusta i Kerstin efter förra avsnittet. När jag själv lyssnar på Kerstin så tänker jag att den där känslan jag själv hade när jag var i psykiatrin för ett par år sedan, att det liksom inte verkar finnas någon som riktigt arbetar för att förbättra psykiatrin, någon som verkligen bryr sig och är kompetent och sådär, den stämmer inte. Och det är förstås inte bara Kerstin som krigar på där, men det blev liksom lite extra tydligt när jag lyssnade på henne. Psykiatrin har blivit bättre och den kommer nog faktiskt att bli ännu bättre. Det tycker jag har blivit tydligt när jag har pratat med inte bara Kerstin utan alla andra experter som jag har pratat med både i podden och i andra sammanhang under de senaste åren. Så det känns faktiskt väldigt positivt. I den här andra delen av 4 av intervjun så pratar vi om fördelarna respektive nackdelarna med att förstatliga psykiatrin. Jag frågar Kerstin om hon tror att det finns en politisk möjlighet att verkligen rusta upp psykiatrin och göra en större satsning lik man har gjort i exempelvis Norge och England. Vi pratar lite om vad man kan göra åt elevhälsan och hur man kan öka tillgången till psykoterapi i stort. Dessutom har vi en av 3 expertfrågor i just det här avsnittet, nämligen från WeMinds vd Urban Pettersson Bargo. Okej, det är inte min röst ni vill höra. Jag är väl medveten om det. Det är Kerstins, så vi återvänder till torpet utanför Enköping från den 23 juni i år. Varsågoda. Ett annat återkommande tema i den här utredningen är att du tycker att det krävs en tydligare centralstyrning, även om du säger att du också tycker om regionalt självstyre på ett sätt, så föreslår du att Folkhälsomyndigheten borde få rollen att samordna och stödja regioner och andra, och det låter ju bra, men jag tänker ju att är det inte ändå lite liksom tandlöst att ge Folkhälsomyndigheten ett sånt uppdrag när de liksom egentligen inte har några större mandat att bestämma över regionerna? Blir det inte bara liksom mer mjuka styrformer och tilltro till rekommendationer och annat, eller?
Jo, fast tanken där, alltså så här, när jag skulle avsluta utredningen där så bokade jag möte med 14-15 generaldirektörer för olika myndigheter som jag tycker var viktiga för utvecklingen på området. Och då tänkte jag nämligen så elakt att jag tänkte att de kommer att tacka nej, för så har det nästan alltid varit förut, och psykisk ohälsa har inte varit någon stor fråga på väldigt många myndigheter, som inte, särskilt de som då, kanske Socialstyrelsen har väl alltid haft det, men då tänkte jag att de skulle tacka nej, och då skulle jag skriva några rader om det, tänkte jag, mitt lilla utredan. Men nästan alla tackade ja. Så att jag träffade nästan alla de generaldirektörer som jag tyckte var intressanta först i ett möte. Och sen så var de så himla intresserade och engagerade i det här, så att vi körde en workshop med dem. Liksom om vad vi behöver på sikt för psykisk hälsa. Det var ju forskningsmyndigheter och alla möjliga. Så jag känner att nu finns det ett momentum där det finns ett stort engagemang och en stor krismedvetenhet i de viktigaste myndigheterna. Så att mitt förslag var ju då att man måste få ihop alla myndigheter. Vi måste få ihop Skolverket, Folkhälsomyndigheten, Skolinspektionen, IVO. Alltså vi måste få det där att lira och synka på något sätt, tror jag. Och jag tror inte att det är lätt, men jag tror att det finns ett momentum nu därför att intresset är så stort. Och det uppdraget har också gått till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheterna tillsammans samla ihop de här viktigaste myndigheterna. Det är ju 23 stycken nu, tror jag, som är inne i det där. För att liksom hitta en linje. Sen kan det bli pannkaka, självklart, om det är så att man liksom vägrar samarbeta med varandra. Och ibland kan det vara så, eftersom att det är egna självständiga myndigheter. Och det står att de ska samarbeta, men det är inte alltid det görs. Så det blir inte heller lättare av att de hela tiden får massor med regeringsuppdrag som styr deras verksamhet, som ibland går på tvärs med varandra, därför att det är olika departement som lämnar dem, och de är inte samspelta och sådär. Så det kan bli pannkaka. Men det kan också bli väldigt, väldigt bra. Jag tror att det är den enda vägen framåt, att myndigheterna stödjer. Alltså myndigheterna måste stödja kommuner och regioner att göra rätt. Så är det inte alltid idag.
Nej. En annan lösning som vissa vill se, det är ju att förstatliga vården igen. Det låter kanske inte som att du tycker det är en så bör det. Men vad skulle du ha för respektive nackdelar, om du får gissa?
Ja, men fördelen skulle ju bli att det skulle bli mindre känsligt för budgetar och så. Alltså, när det är statligt så finns det ju alltid pengar att hämta. Staten har många pengar. Så man skulle göra mindre känsligt för till exempel att det är en fattig region. Du skulle få mer av
utjämning.
Ja, precis. Och jämlik vård. Problemet tror jag är... Alltså man skulle kunna tänka sig att man tar universitetssjukhusen och förstatligar dem och sådär. Men det enda som händer egentligen då är att du flyttar en gräns. Så att då kommer du få en ny gräns mellan primärvård och specialistvård. Och sen tror jag att det kommer att bli enormt fördyrande att göra en statlig samordnad lösning på det området faktiskt. Och ibland med rätta. För på vissa håll behövs det nog mer pengar. På andra håll är det inte det som är problemet. Utan det är mer av en liksom, styrningsfråga. Eller en kulturfråga eller någonting.
För jag tänker det är liksom, när man ser på de här statliga mentalsjukhusen och sådär, så det var ju, alltså det var ju mycket som funkade väldigt dåligt där också. Men det kändes ändå som att det liksom fanns ett tydligt ansvar, alltså ja, liksom man kunde, om man ville göra förändringar och förbättringar och göra stora satsningar, och det gjorde man ju faktiskt, man satsade väldigt mycket pengar, och menar, det fanns nackdelar med mentalsjukhusen som var ganska stora dessutom. Men då hände saker liksom. Jag tycker ändå att det är liksom, när man jobbar det här fältet själv, så kan jag känna som att det finns liksom ingen att ställa till svars på något sätt. Alltså, utan det är bara varenda region för sig på något sätt. Och det är så himla så. Och, alltså, regionerna, det vet man ju liksom politiskt. Folk engagerar sig inte särskilt mycket i regionval och sådär. Trots att en väldigt stor del av makten ändå ligger där. Så det känns lite tröstlöst på något sätt.
Och det håller jag med om. Det där är ju ett jättestort, men det är mer ett bildningsproblem, tänker jag. Alltså jag gick igenom när det var val senast.
Folk är för dumma i huvudet.
Nej. Nej, men jag gick igenom senast med min systerson som röstade för första gången i förra valet. Och så förklarade jag liksom vad landstingens ansvar var, eller regionens ansvar, och vad kommunens ansvar var. Det hade han ingen aning om, och han är ju liksom smart. Han har gått i skolan, han har gått jättefin utbildning och sådär. Men vi har för lite engagemang och vi har för lite ansvarsutkrävande i relation till regionen. För det, på något sätt så är det som att funkar inte psykiatrin, så är det ju stackars Hallengren som får svara på den frågan. Fast det är inte, alltså det är hennes ansvar att vara normerande. Men det är det här startar ju också den här obehagliga dansen. Och där tycker jag media kanske måste också skärpa sig med sitt ansvarsutkrävande. Och gå till sin lokala politiker för att liksom, och det sker väl. Men för att det som händer när liksom det kommer upp ett exempel på hur dåligt det kunde vara i psykiatrin, då kommer kraven till Lena Hallengren som faktiskt inte har ansvaret för det där. Alltså normerande, ja, och man kan ändra lagstiftning och så. Och det är ofta då det blir de här utspelen som, alltså du vet, det var ju inte hon, men det var ju någon gång när vi höll på att avlida. När jag var samordnare så dök det plötsligt upp 250 miljoner extra till BUP eller någonting sånt där i september. Och då finns ju liksom en ordning att man måste göra av med pengarna som man får från staten under samma budgetår. Man får inte föra över dem. Och innan de här pengarna kommit ut så är det ju, vadå, oktober, november? Vad ska du göra med de där pengarna liksom? Alltså det, sånt där blir ju bara så meningslöst. Och det blir bara symboliskt. Och det blir också ett sätt att... Ja, men ja, de pengarna går ju tillbaka till staten och de svarta hålen då. Men så det är väl ingen skada skedd. Men det blir mycket utspel när man inte liksom ansvarsutkräver på rätt sätt.
Mm, det kan jag tycka att politiker också har ett ansvar. Men under pandemin har det ju varit jättetydligt att man säger, Kristdemokraterna går ut och anklagar regeringen för att inte ha gjort tillräckligt mycket åt äldrevården och sjukvården. Och på något sätt så tror jag att det där kanske går hem hos folk, eftersom folk, som du säger, gemene man, alltså även jag kan tycka ibland, även fast jag vet att det är så, så kan jag säga, men det är inte riktigt att gått hem intellektuellt att det faktiskt är så att de har inte särskilt mycket att säga till om i regeringen när det gäller regionernas testkapacitet, eller, utan de sitter ju på sätt och vis, eller de sitter ju knät på regioner och kommuner i de frågorna.
Ja, för de har ju ett övergripande ansvar. Jag måste säga att Lena Hallengren tycker jag har varit ett pedagogiskt under den här tiden. Hon har verkligen försökt förklara det. Samtidigt så vet jag av erfarenhet att det är ungefär det dummaste du kan säga, att du inte har ansvar för det här. För att då är ju svaret från en journalist så här, men det är ditt ansvarsområde. Mm. Och då börjar man inte förklara liksom ordningen mellan ansvarsfördelningen mellan region och kommun. Alltså det gör man inte i ett sånt sammanhang. Och det där är problematiskt. Därför att då fortsätter den där chimären att Lena Hallengren på något sätt skulle kunna bestämma hur många man ska vaccinera i Halland. Alltså det funkar inte så.
Nej. Men jag tänker att 2015 kom ju en ändring i patientlagen som säger att man som medborgare kan söka primärvård och specialistvård var som helst i landet.
Mm.
Så i praktiken så innebär ju det på något sätt att uppdelningen i regioner har lösts upp rätt mycket redan där. Mm. Alltså det är ju ett halvt steg mot förstatligande ändå. I praktiken så blir det ju inte så, eftersom det är inte så att jag kan. Du nämner Nordmaling, det är inte så att någon i Nordmaling som är missnöjd med sin vård och sitter och pendlar till Skåne typ för att det finns bra vård där. Men i teorin så är det ju så det ska, eller kan funka i alla fall. Mm. Så jag vet inte, är det inte lika bra att gå hela vägen, eller är det en bra kompromiss, eller vad tänker du om det?
Jag tänker att den är ju bara enklast för patienten. Alltså jag bor i Stockholm och jobbar i Uppsala, så ska jag till vårdcentralen och ska gå på arbetstid, eller i anslutning till arbetstid, då går jag i Uppsala. Det är trevligt för mig. Otrevligt för Stockholm, för jag tror att de får betala då, så att det är väl något sånt då. Det finns väl en incitamentstruktur i det, men du ska vara en ganska bestämd patient och veta vad du vill för att du ska söka, för att du vet. Tanken är väl att om jag vet att det är bättre vård i Sörmland så kommer jag att söka mig dit. Men det kräver ju att jag är ganska resursstark om det där ska falla ut väl. Så att, jag vet inte, det är så mycket sådana där förändringar som inte får så mycket effekt egentligen. Mm. Men att det blir ganska stökigt för landställe för regionerna då, som ska hålla på och skicka pengar till varandra.
Mm. Sen kan jag på sätt och vis tycka att det är sympatiskt också att man är... Ja. Att man som, det är ju liksom mer patientmakt ändå, även om det kanske inte blir så mycket i praktiken, så är det ändå, man kan välja, och det är väl bra på något sätt. Annan av dina slutsatser som vi har varit inne på en del här, det är att statens insatser måste vara långsiktiga och uthålliga, och det finns ju exempel från flera länder som vi redan nämnt här, med England, IAP och Norge exempelvis, med den här 10-årsplanen där de byggde ut en massa framförallt psykoterapi, tillgången ökades ju väldigt mycket, och där har man ju tagit långsiktiga beslut med bred majoritet i parlamenten som har gjort att de här satsningarna har överlevt över längre tid och sådär, och jag vet inte, jag kanske är naiv, men jag får ändå känslan av att det finns ett brett stöd för en satsning på psykiatrin även i Sverige, och då menar jag inte de här mjuka styrmedlen och tillfälliga projektsatsningar, utan en större reform där man liksom gör ett riktigt ordentlig upprustning av psykiatrin på något sätt. Vad tror du? Finns det sådana förutsättningar?
Ja, jag tänker att psykiatrin är inte det stora problemet egentligen faktiskt. Jag skulle säga att vi har bra psykiatri, vi har duktiga psykiatriker i Sverige, vi har inte jättegott om dem, men hyfsat. Jag skulle säga att psykiatrin på det stora hela, det är klart att du kan komma liksom anekdotiskt och berätta att saker inte funkar, det är långa väntetider och sånt där. Men jag skulle säga att där är återigen systemförändringen som måste till. Alltså vi måste ha en primärvård som hanterar de som ganska, alltså så som primärvården är, alltså de som inte behöver sjukhusets resurser eller specialistläkare. De måste kunna hanteras inom primärvården. Och då menar inte jag att primärvården bara liksom på uppstuds ska göra det, för de träffar ju redan de här patienterna. Men där tror jag att vi måste liksom stärka och rusta upp till exempel tillgång till psykologisk behandling, medicin, alltså även läkemedelsbehandling. Alltså vi ser att väldigt många äldre med psykisk ohälsa får benzodiazepiner, och det är ju liksom no-no. Det ska de inte få. Så att, eller man, det är liksom inte på prioriteringslistan om man ska ge personer med ångest.
Sista utvägen.
Jag tror att det är till och med icke-göra faktiskt med benzodiazepiner. Fast det är jag inte hundra på. Men det är sådana där grejer att, liksom, att rusta primärvården för att kunna möta och ta hand om den här patientgruppen precis som alla andra patientgrupper. Och då menar jag inte att bara hålla på att tvinga allmänläkarna och säga att ni måste göra mer. För det är inte att rusta. Utan det vi måste göra är att vi måste ha, som du säger, psykosociala team tillgängliga som också, och en kunnig, alltså att alla är kunniga på psykisk ohälsa i arbetsgruppen. För att det finns ju en gammal studie från Stockholms läns landsting som jag jättegärna skulle vilja göra om, som visar att var tredje i ett väntrum på en vårdcentral har psykisk ohälsa, men inte prompt därför man söker, men det finns någonting där, för det finns en samsjuklighet med somatisk ohälsa. Och det är det där, tror jag, som vi skulle börja rusta, för att då skulle också psykiatrin kanske bli lite avlastade i att man får rätt på vård, eller vård på rätt vårdnivå från början.
En expertfråga från nämnde Urban Pettersson Bargo, vd på WeMind. Och den här frågan fick du faktiskt i förväg, eftersom den är rätt mustig. Urban skriver så här: den som drabbas av psykisk ohälsa behöver inte ett problem till, utan snabb tillgång till den typ av behandling som ger bäst resultat. Låt oss tänka oss att Sverige har blivit klart bäst i världen på att behandla psykisk sjukdom. Nu skulle jag supergärna vilja höra dig berätta i stora drag hur det har gått till. Osannolika vändningar i historien är tillåtna. Vad har du kommit fram till?
Men det svåraste var ju det där sista tillägget med osannolika ändringar. För jag vet inte om jag kan tänka så mycket utanför boxen. Jag tänker nog fortfarande som jag gör. Alltså, om vi ska bli bäst på det här, då är det så att vi måste ha den här mental health literacy, så alltså att man vet. Jag brukar jämföra det med att alla vet att, numera i alla fall, att solen är trevlig, men den kan också vara farlig, så man ska inte hålla på att bränna sig. Ska man prompt gå ut i solen så ska man ta på sig solskydd eller kläder, och sen så vet vi hur malignt melanom, hur det ser ut, att om man har såna här brunfläckar som börjar röra på sig eller vad de gör, så ska man gå till doktorn med det, och sen ska man då kunna få snabbvård. Det är sånt där, jag skulle liksom vilja att vi blev mer utbildade i vad vi kan göra själva, alltså vad vi behöver göra själva för att behålla vår psykiska hälsa. Alltså vi skulle kunna börja där på något sätt, och liksom se tidiga varningstecken och så, inför utbrändhet eller vad det kan vara för någonting. Eller, ja, nu gillar jag ju inte Christian Ryck det begreppet, men nej, men alltså att vi ser, så dels att stärka där, och särskilt ungarna behöver vi stärka, därför att jag tror att de behöver förstå vad som är farligt och vad som inte är farligt, för det är lika farligt, eller det är lika dumt att gå i onödan som att inte gå när det är nödvändigt. Så att, och som jag tror att det är nu, så blir det mer att lite resursstarka föräldrar får in sina ungar på BUP eller i vården, medan de där som är resurssvaga får inte det, så att vi har det blir extremt ojämlikt, och där skulle vi behöva jämna ut.
Du måste jag ändå avkräva dig något slags svar på hur tänker du det?
Men flytta allting till vänster, och med vänster menar jag då liksom alltså så här, utåt, eller inte vänster, det är bara för att det blir det i min bild, men utåt, alltså att börja med att stärka kunskapen för att kunna stärka motståndskraften, för att veta, alltså att vi får rätt hjälpsökande in i systemet där det finns ett bra omhändertagande tidigt, där man inte avfärdar. Alltså, nu vet jag inte om det är så, men det tror jag att det är så. Jag pratade med en tjej som hade ganska svår anorexi, och hon hade besökt sig till hälso- och sjukvården, jag vet inte om man var över eller under 18, men hon hade ett stört ätbeteende, och då söker hon sig till vården och då säger, men du väger 10 kilo för mycket för att ha en ätstörning. Så att vi har en tendens att vänta tills folk blir sjuka, för att vi är jätteduktiga på folk som är sjuka, men vi måste bli mycket mer proaktiva i att möta folk när de kommer till oss, och se till att de kommer till oss i rätt tidpunkt. Så det där liksom inte, men sen, och sen har vi gruppen då, som sagt, med den här, som blir som en annan grupp, och ganska liten grupp, men jätteviktig grupp, personer med svår psykisk funktionsnedsättning, som, jag menar, som idag kan leva ganska hemska liv. Alltså nu vet jag inte alls vad det var för fel på den här personen, men jag lyssnade på, det var väl säkert en podd också, Nej, det är en bok om han, den här som är Linköping, han, den här personen som hade ihjäl två personer i Linköping. Och så berättar de liksom hur, i den där rättegången, hur han mer eller mindre liksom inte har levt i samhället överhuvudtaget på 10-12 år. Han har suttit hemma och druckit folköl. Alltså vi kan inte ha det riktigt. Vi kan inte ha det så. Vi kan inte gå med på det. Vi kan inte gå med på att folk lever i misär. Så där har vi liksom den delen också. Det är där jag vill ha en ny psykiatrireform då.
Det låter ju lite sossigt av dig om du säger. Du är inne på liberala värderingar. Sitta och dricka folköl för sig själv kan man väl få göra då.
Jo, men, jag vet det. Men alltså, så här, när man frågar folk. Jag har ju ändå jobbat med just den här gruppen. Och när man frågar vad vill du ha av livet? Då är det ingen som säger jag vill sitta och dricka folköl i en schabbig lägenhet. Utan man säger att jag vill ha ett jobb som jag tycker om. Jag vill ha en familj och jag vill ha vänner. Precis. Alltså det är exakt det alla människor säger. Och det säger de också. Och då måste man ju börja där. Och jag menar, det här var ju en person då som alldeles uppenbart levde. Sen kan det väl vara så att han kanske var en eremit, vad vet jag. Det är så. Men om vi plockar bort honom då ur... För jag vet inte alls vad han hade för... Men liksom att... Det där valet, om jag nu då ska vara mer frihetlig, att hjälpa människor att få göra sina val, inte utifrån att man har en schizofrenisjukdom, utan utifrån den person man är.
Mm. Men jag tänker, det här med att få unga att tidigare få en bild av psykisk ohälsa och sådär, liksom, jag tycker ju att... Det är ganska störande, och även om man är ute och föreläser så där ute i landet, så har man liksom, ja men hur många skolor har ens en kurator närvarande på skolan och sånt där, och att det är många som inte har det alls, eller någon kurator som sitter någon helt annanstans, eller en skolpsykolog eller sånt där. Ja, det finns ju ett försök i Miami där de gjorde liksom en stor satsning på just det med elevhälsan, och man hade någon slags livsutbildning med kuratorn och så här, man berättade om sådana här saker, mamma, pappa dricker, vad kan man göra då eller sånt där. Är det någon typ av sån satsning du tänker då? Eller?
Egentligen så är det psykisk hälsa på schemat skulle jag vilja ha. Vi har ju idrott, alltså, det är väl också en sån här typiskt hur såna här saker som jag hetsar upp mig över. Det är att vi införde ju 100 timmar idrott och hälsa på 100 timmar till idrott och hälsa på schemat, varav 0 timmar handlar om psykisk ohälsa, som är den stora utmaningen som vi har. Alltså ungarna har ju slutat röka och snusa. Sen finns det väl barnfetma och sådär som man ska... Men jag menar, vi har ju idrott och hälsa. Varför inte ta psykisk hälsa som en del av idrott och hälsa? Det är så ett typexempel på feltänkt. Alltså vi satsar 100 timmar, det är jättemycket. Men inget av det är psykisk hälsa. Så jag vill ha psykisk hälsa på schemat. Sen är ju jag då, men det här är mer en teknisk fråga. Jag är ingen stor vän av att ha en massa... Alltså elevhälsan har inga hälso- och sjukvårdande uppdrag. För det enda som står i förarbetena till hälso- och sjukvård, eller till, det är väl skollagen då. Det som står i förarbetena är att de ska kunna åtgärda mindre skador som uppstått i samband med undervisningen, någonting i den stilen. Det vill säga om du har liksom klämt fingret på kemin eller någonting. Det är det de är ålagda att göra. Det som händer nu är att det blir liksom en förväntan på att jag vill ha en kurator och en psykolog på min skola som ska ta hand om min vård när den är på den nivån. Då skapar vi liksom ett parallellt hälso- och sjukvårdssystem för barn. Och jag är inte så förtjust i det, mer liksom av tekniska orsaker, därför att du har två liner plötsligt. Ja. Så att jag tycker att
det liksom är lite hjärtskärande att tänka sig att de här barnen går runt i de här stora korridorerna. Så finns det ingen som liksom är, men för lärarna, det känner man ju till att de har ju, visst de får sköta mycket av det där liksom av by default på något sätt, men de känner inte att de har tid. Så jag bara tänker att det vore härligt om de kanske inte liksom förväntas utföra sjukvård på något sätt, men att man liksom kanske, ja men lite enklare saker, man går ut i klasserna och berättar att ja men så här i psykisk ohälsa, vill ni komma, eller som känner ni att ni mår dåligt, kan ni komma till mig så kan jag hjälpa er att söka till BUP, eller vi kan liksom ja men på väldigt basal nivå på något sätt. Nu känner jag bara att så här, men man stackars tonåringarna eller som går runt där och mår piss och mamma och pappa typ krökar och så bara, så liksom finns det ingen där på något sätt. Det kanske är min så här, småbarnsförälder, min mardröm som jag har hittat på i mitt eget huvud, men
ja. Ja, nej men det där, alltså vi gjorde ju en en satsning som heter Ungas beställning till samhället, där vi satt ihop ungas med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och social utsatthet också, men också Sveriges elevkårer. Så det var liksom, de hade lite olika erfarenheter. Och då kom de fram till några olika punkter. Jättebra, det var det bästa vi har gjort, tycker jag. Men en av dem var ju en närvarande elevhälsa. Precis det du säger, att man vill ha en... någon slags snäll person som finns i korridorerna och sådär. Sen var ett parallellt spår till det som jag tror egentligen är överlappande. Det var fler närvarande vuxna i samhället. Och det tycker jag är en hjärtskärande punkt. Vad är vi vuxna i samhället egentligen? Vad är vi för ungarna? Alltså, jag vet inte, liksom när jag var liten så hade vi väl, så fanns det en massa löst folk i skolan som någon slags, vi hade någon sån här... alltså en lunchtant, eller alltså en som släppte in oss och arga vaktmästare och sånt där. Det fanns fler närvarande vuxna som inte prompt var pedagoger eller psykologer, alltså bara vuxna. Och det där funderar jag mycket på. Var är vi för ungarna? Hur hjälper vi våra ungar då? Hjälper vi dem genom att säga att... alltså, kan vi stödja dem när de får ångest för att det gick dåligt på det här provet? Var finns vi då? Var finns vi föräldrar? Vågar vi gå in och liksom hjälpa dem? Eller är vi oroliga så tar vi dem till BUP? Så. Och det gör starka föräldrar, tror jag. Det gör inte svaga föräldrar på det sättet. Så att där finns det en ojämlikhet. Ja, men jag tror att vi... alltså jag tror också, sen måste vi också titta på systemfel, apropå systemfel. Alltså nu ska jag inte... men alltså, bara mer så här nästan amatörmässigt, så får jag ju panik av att tänka på hur de här stackars ungarna, nu ska de eventuellt ta bort det, men om du gör ett dåligt prov i första året på gymnasiet, så sitter det kvar till trean på gymnasiet. Det är ju, ja, men det är ju inte klokt, alltså, för det är ju så här ämneskurs, så att får du det på någonting så kan du aldrig få bättre än B eller någonting så där i slut. Jag menar, den pressen skulle inte jag kunna leva med. Alltså om jag gör ett fel i mitt jobb så sitter det kvar i 3 år. Alltså nej, alltså såna där grejer. Alltså hur är betygssystemet avpassat? Är det möjligt för ungarna att förutse vad de kommer att få för betyg? Alltså det där vet vi med vuxna. Man måste kunna, liksom, för att inte bli utbränd måste man kunna veta vad man ska göra på arbetet, ha viss kontroll och någonting mer. Men det där är ju jättesvårt för ungarna som sitter med system som knappt lärarna fattar. Alltså sånt där måste vi bygga om för att det ska passa ungarna, om de ska kunna få psykisk hälsa. Vi kan inte ha ett maskineri som nöter ner dem och sen ett maskineri som gör dem friska. Det funkar inte.
Nej. Du, jag kommer tänka på att nu avbröt jag dig lite grann på Urbans fråga här. Var det någonting mer du tänkte där? Du var inne på... literacy inom psykisk ohälsa.
Ja, men systemtänket, jag blir ju så himla tråkig. Det här är skälet till att jag inte kan bli politiker. Alltså, jag kan inte svara på så himla... alltså, det finns inget Alexanderhugg. Vi måste bygga systemet för att främja psykisk hälsa, för att ha tidiga tillgängliga insatser när man drabbas av psykisk ohälsa och ett bra omhändertagande för de som drabbas av långvarig psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning eller något sånt där. Det är det här som gör också... som gör de här frågorna, tycker jag, intressanta, att det är liksom en del av funktionshinderpolitiken, det är en del av skolpolitiken, det är en del av vården, men inte världens största del egentligen, utan det är så många system som måste funka. Alltså hur sjukförsäkringen, alltså hur ser den ut egentligen när man har psykisk ohälsa? Det ska jag inte, ibland har jag hetsat upp med det också, men det var så länge sedan så det kommer jag inte ihåg. Men alltså, vi måste få systemen att bygga människor och inte nöta ner dem, det är det.
En sak som vi också har pratat lite grann om hittills, men som jag tycker är en av de viktigaste frågorna för mig, det är tillgången till vård eller till alternativ, och då tänker jag främst på liksom evidensbaserad psykoterapi då. Alltså jag tycker ju själv att det är toppen med läkemedel och sådär, men och du skriver ju att man i Sverige i första hand får psykofarmaka när man söker hjälp hos husläkare. Du skriver så här: bara en mindre andel erbjuds besök hos en profession med psykosocial kompetens som kurator, psykolog eller psykoterapeut. Samtidigt så står det ju i patientlagen att när det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få det valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat. Och slutcitat. Och för väldigt många liksom, tillstånd i psykiatrin så finns ju psykoterapi eller andra behandlingar med likvärdig eller bättre effekt än läkemedel. Psykoterapi är ju dessutom inte särskilt dyrt, samtidigt som de här sjukdomarna ju faktiskt kan ha verkligen förödande effekter. I värsta fall kan man ju dö och sådär. nu är inte jag juridiskt kunnig med min JÖK-utbildning från universitetet, men jag tycker ändå att man, liksom, det går inte att tolka patientlagen på något annat sätt än att regionerna liksom bryter mot lagen när de inte erbjuder psykoterapi till sina invånare.
Ja, så är det. Och det är det här jag säger. Alltså sjukvårdslagen blir så himla tandlös därför att den bara fylls på med mer och mer. Nej, men alltså, vi når ju som sagt 10% någonting när Socialstyrelsen tittade senast med psykologisk behandling. Och skälen till att liksom bygga ut det där systemet då, eller att förstärka det systemet, det är ju, och det här kommer ju från IAP, det är ju dels att patienterna föredrar det, vilket gör såklart motivationen större att delta i behandlingen, och att det blir mindre risk för återfall eller recidiv då. Och det är ju jätteviktigt, och det är klart att vi ska göra det, men det är ju precis det vi håller på och jobbar med nu, där jag jobbar nu. Det är en av de här stora satsningarna, alltså målsättningen är att idag erbjuder vi 8% av prevalensen, alltså av alla i Uppsala län som har en psykisk ohälsa av den karaktär där psykologisk behandling är att föredra, så når vi 8% av prevalensen. Och målet är att nå 50% av prevalensen. Det vill säga alltså hälften av alla som har en depressions- och ångestsjukdom, inklusive fobier och sådär, ska få erbjudas en psykologisk behandling. Och det snurrar väl på ganska bra, tror jag. Än så länge i alla fall.
Men det är bara i Uppsala. Vad är problemet? Eller varför sker inte det redan idag i Sverige i stort?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Är det för få psykologer?
Nej, det är inte för så. Ja, inte i Uppsala i alla fall, så är det inte för få psykologer. Jag tror att det är ett gammalt arbetssätt. Alltså, jag tror att det är där, mycket av det här sitter i väggarna. Och det har nog att göra med, för nu återigen så pratar vi primärvårdsnivå. Och där är liksom inte psykisk ohälsa inräknat på något konstigt sätt. Det är någonting som sitter där, och nu menar jag inte på individnivå eller att jag liksom pekar ut någon som säger det. Men det är som att, men vadå, är det psykisk ohälsa så är det psykiatrin. Men det är det ju inte alls, det är ju en del av primärvården. Mycket av det, stora delar är en del av primärvården. Och då måste vi kunna erbjuda bästa tillgängliga kunskap. Men till exempel, det här har jag också tjatat om jättelänge, alltså, det blir så konstigt för mig, 3% av befolkningen har diabetes, men nästan på varje vårdcentral så finns det en diabetessjuksköterska, och du vet man att det är så himla bra, därför att det, liksom, det håller ihop och man kan lösa enklare problem och sådär. Jag har diabetiker i familjen, och hans kontakt är ju med diabetessjuksköterskan, det är ju jättebra. Varför har vi inte psykiatrisjuksköterskor för personer med psykisk ohälsa, som ju är liksom mer 15-20% av befolkningen som har en psykisk ohälsa? Det är helt obegripligt. Jag tror att det där är bara gamla strukturer, att man inte har tänkt på det. Däremot så tror mig veta att det är ett stort bekymmer i primärvården idag, att de här personerna finns där, men man har svårt att erbjuda dem olika typer av behandling då. Därför att man har inte psykologer, man har inte kuratorer. Och har man psykologer och kuratorer, inte säkert att man vet vad de gör exakt. Därför att de är ganska nya kanske där, så, i det systemet. Så jag tror att det vi jobbar mycket med, det är att liksom säkerställa att vi kan erbjuda en stegvis vård på rätt nivå, var du än bor i länet. För det betyder ju inte att alla... När man tittar på Nya Zeeland till exempel, och det tror jag, det var samma i IAPT har jag för mig, så är det så att... av de som, när jag sedan har tittat mer på, för det där är integrerat med primärvården, jag tycker ju det är liksom mer tilltalande, men då visas av alla som söker eller får kontakt, tar kontakt, antingen med anledning av psykisk ohälsa eller för att man faktiskt har det vid sidan av sin hjärtsjukdom eller vad det kan vara för någonting. Alltså ungefär 50% behöver träffa en behandlare 1-2 gånger. Det är det som räcker för att styra upp det för nu, så att säga. Och sen hälften då behöver fler. Men de som kom bara 1-2 gånger hade samma resultat. De hade samma goda resultat som de som kom flera gånger. Så det handlar liksom om att få hjälp på rätt nivå vid rätt tidpunkt. Och jag tror att vi måste bli mycket noggrannare med vad är det vi erbjuder. Och då vet vi ju, jag tror att man såg det också i den här Socialstyrelsens uppföljning, att vi har en ganska stor andel ändå som är psykodynamiska terapeuter som bara erbjuder det. Vi måste ju se vad det är vi har, vad det är vi erbjuder, vad vi har för kompetens till exempel. Så det håller vi på att titta på just nu och göra en inventering av vilken kompetens som finns i regionen.
Du tänker då på evidensläget för psykodynamisk terapi, kanske inte är toppen.
Korttidspsykodynamisk finns det ju stöd för. Mm.
Ja visst, Kerstin Evelius som finns på Twitter under namnet Psykisk Halsa. Sök på hennes namn så hittar ni henne där ifall ni vill fråga henne någonting. Jag finns där också som ni känner till sedan tidigare. I nästa del, del 3 som kommer i början av augusti, så pratar vi ännu mer om hur man kan utöka tillgången till psykoterapi. Vi pratar om apsykologer, vi pratar om bristen på psykiatrispecialister, om freudianerna som infiltrerat vården i Göteborg. Vi pratar om Kerstins egen psykodynamiska utbildning från Stockholms universitet från början av 90-talet och mycket annat. Det är egentligen inte så mycket annat utan det är mest det, men ni får faktiskt nöja er med det. Jag kan nämna också att jag har lagt in en beskrivning på hur man lägger till podden i sin poddspelare när man har blivit medlem på Patreon för alla de vanligaste poddspelarna. Det är alltså busenkelt och man gör ungefär likadant i alla olika poddspelare. Men för att ytterligare sänka den redan otroligt låga tröskeln så har jag nu alltså gjort detta för er. Om ni saknar mig tills vi hörs i nästa avsnitt så kan ni alltid surfa runt på vadaredepression.se, köpa signerade böcker, signerade printar eller läsa recensioner av böcker som jag har pratat om i podden de senaste åren. In och lägg ett par timmar på vadaredepression.se vet jag, så hörs vi snart igen. Ta hand om er nu. Puss och kram. Hej då.